Kriget mellan Hamas och Israel har snart pågått i 4 månader med tusentals dödsoffer på båda sidor. Hur ser möjligheterna ut till vapenvila och finns det fortfarande någon möjlighet att uppnå en tvåstatslösning? Veckans avsnitt av magasinet ska handla om kriget mellan Israel och Hamas. Och med mig för att diskutera det så har jag Anders Persson, statsvetare och Mellanöstern-expert vid Linnéuniversitetet. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Hur skulle du beskriva läget i konflikten nu när det har snart gått 4 månader efter Hamas terrorattack den 7 oktober?
Det är ett oklart läge kan man säga. Det är svårt att veta exakt vad det är som sker i Gaza. Ända sedan kriget började så har det varit svårt att få ut korrekt information från Gaza. Framförallt ifrån de delar där den israeliska militären opererar. Tittar man på datan som Israel har släppt så kan man säga att Israel har dödat eller skadat ungefär hälften av Hamas stridande personal i Gaza. Det vill säga 15 000 döda eller skadade Hamas stridande slash terrorister utav 30 000. Och strax under 50% av gisslan har Israel antingen fritagit eller i de flesta fall förhandlat loss. Så man skulle kunna säga att Israel har kommit halvvägs där under den här tiden. Men av allt att döma så blir den andra halvan som finns kvar mycket, mycket svårare att uppnå än den första. Och om man tittar på det från Hamas synvinkel så de lyckades inte fullt ut att sätta hela regionen i brand så som de ville. Öppna upp en massa olika fronter emot Israel. Men några stycken har man lyckats med på Västbanken, i Jemen, i Libanon och i Syrien, lite i Irak och sådär. Så de har inte lyckats fullt ut heller och de har inte heller lyckats att få till stånd en vapenvila som är fördelaktig på deras villkor, det vill säga en långsiktig vapenvila. Man kan säga att båda sidor har kommit en bit på vägen i sina respektive strategier, men man gör ju klokt här i att ha långa perspektiv. Man ska komma ihåg att krigen i Irak och i Syrien och Afghanistan såg ju väldigt annorlunda ut 3 månader in i dem jämfört med hur det stod ut ett par år senare. Och det är möjligt att vi kommer att få se ett liknande scenario här också.
Vi ska säga det att Anders finns med oss på en länk via Zoom här, så att om det skulle svaja lite med ljudet så har det med det att göra. Om vi tittar lite på dödsoffer och sådär, det är svårt att undkomma det. Det talas här om över 25 000, jag hörde nu kanske till och med uppåt 26 000 döda i Gaza enligt uppgifter från det Hamas-styrda hälsoministeriet. Vad säger du om den där siffran? Kan man lita på den?
Men både ja och nej skulle jag säga. Man kan inte lita på den i så mått att det är omöjligt för mig att verifiera till exempel de runt 200 Gazabor som dog igår enligt hälsoministeriet i Gazas uppgift. De är såklart kontrollerade av Hamas. Om någon tvingar mig att verifiera eller på något sätt bekräfta det på något sätt så kan inte jag göra det. Därför att jag har inte möjlighet att göra det. Vi är också oklart exakt hur metodologin för att samla in dödssiffror ser ut i Gaza. Exakt hur går man tillväga för att slå fast dödssiffrorna under en dag och så vidare. Det är oklarheter om Hamas egna förluster är inräknade där. Det finns en del som tyder på att de inte är det. Därför att det skulle kunna ge Israel en massa taktiska fördelar om Hamas rapporterar så många döda och skadade från en viss sektor och så vidare. Skulle Israel kunna utnyttja det. Utan man kan också lägga till argumentet att Hamas skulle kunna ha ett incitament till att ljuga eller att överdriva dödssiffrorna. Och även liksom sätta dem i underkant för sina egna. Och eftersom att vi vet att Hamas är en aktör som notoriskt ljuger så blir det ju så gör man ju klokt i att vara skeptisk till de här uppgifterna. Å andra sidan kan man vända på det och säga att i de tidigare krigen så har Hamas uppgifter stämt, något sånär i alla fall. Och även den här gången så det sista som har kommit ut från Israel den sista veckan har varit att även den israeliska militären följer de här dödssiffrorna från Gaza, alltså från Hamas i Gaza noga och menar på att de är, eller men att de stämmer överens med verkligheten något så när i alla fall. Så det är ju argument för att man ska kunna lita på dem. Och sen kan man ju lägga in ytterligare ett argument och en twist på det hela och säga att förmodligen är det så att de faktiska dödssiffrorna är ännu högre, givet att ett stort antal människor fortfarande tros befinna sig under rasmassor eller i ligga döda på andra ställen och inte ha grävt fram i nu och sådär. Plus att det också kan vara fler, betydligt fler Hamas-medlemmar som har dött än vad som finns i de här siffrorna. Så det är lite hur man kan tolka de här siffrorna, både från liksom ett kritiskt perspektiv och från några andra perspektiv också.
Just det, men alltså upp mot 26 000 här när vi pratar idag, tisdagen den 30 januari, det är inte en helt, det kan stämma ganska bra alltså med verkligheten om man ska sammanfatta det.
Jag tror det, och jag tror också att även om man gör klokt i att vara kritisk mot allt som Hamas säger, så mer och mer tyder ju på att de här siffrorna förefaller stämma något sånär, inte minst det faktum att israeliska militären också gör gällande att det skulle vara så.
Och det handlar då framförallt förstås om, eller det vet man ju, om civila och sådär. Det pratats mycket om att det är väldigt många barn och sådär. Vad vet man om det? Alltså hur är det? Majoriteten är väl civila, men vet man hur många som är civila? Du pratade om det tidigare, att det är lite svårt att veta om man räknar med Hamas-krigare och så vidare.
Ja, alltså eftersom att siffran hur många Hamas-krigare som finns bland de här 26 000 är oklar, så blir det också svårt att bedöma hur liksom ratio ser ut. Men Al Jazeera var ju ute här för en dag sedan och menade på att av de 26 000 döda så är över 16 000 kvinnor och barn. Och det är ju såklart en väldigt hög siffra. Sen den andra ska vi komma ihåg att Gaza har en väldigt ung befolkning där massor av människor, en stor befolkning, är under 18 år. Så när då civila bostadsområden bombas på det här sättet som vi har sett i Gaza, så är det inte så konstigt att väldigt många barn också dör, givet det att det är en så stor del av den totala befolkningen.
Det är alltså väldigt många döda, också många som hotas av svält. Enligt FN så hotas 500 000 människor av svält i Gaza just nu. Går det, och vad vet man om läget på marken? Om vi pratar mer om den humanitära situationen.
Ja, så det är en väldigt svår humanitär situation på marken. Vi har ju sett många bilder som vi får från Al Jazeera och från andra håll, där människor till exempel plundrar de här hjälptransporterna för att de är desperata. Eller barn som går och liksom slickar skålar för att få se ut de sista matresterna därifrån. Sen ska man ju också lägga till att det har ju kommit in mer hjälp till Gaza under de sista veckorna än vad som var fallet tidigare. Det är under Gazas hjälpbehov, men hjälpen har ju ökat. På samma sätt har ju fler Gazabor kunnat söka vård utanför området och få hjälp att kunna ta sig ut ur Gaza för att transporteras till antingen ett tredje land, och det finns ett stort franskt sjukhusfartyg som ligger utanför Egypten och så vidare. Men det är ju en väldigt svår humanitär situation då som helst i Gaza, även om omvärlden har gjort en del för att lindra det. Det finns ju också en politik kring, ska man säga, hjälpen som kommer in till Gaza, där Israel använder gränsövergångarna som påtryckningsmedel mot Hamas. Till exempel att i förra veckan så gick Hamas och Israel med på en deal som gick ut på att ett visst antal mediciner skulle nå den israeliska gisslan i Gaza i utbyte mot att ett stort antal mediciner skulle få transporteras in till Gaza till palestinierna där. Så det finns också en politik kring vad Israel släpper in och inte släpper in här för att kunna pressa Hamas till eftergifter, framförallt vad gäller den israeliska gisslan som finns i Gaza. Mm.
Är det framförallt Israel som styr det här, alltså, eller hur kommer det sig att det har varit svårt för att få in hjälpsändningar till Gaza?
Ja, alltså man kan säga att det är Israel och Egypten som styr de här gränserna. Det finns ju också FN-organ som hjälper till att administrera hjälpen. Och det här FN-organet och Israel brukar skylla på varandra och säga att det är den andras fel, att det inte är tillräckligt mycket hjälp och så vidare. De allra flesta gör gällande att det är Israel som har den övergripande kontrollen här. och som är den viktigaste aktören. I början av det här kriget så vägrade Israel också att använda sina egna hamnar och sina egna gränsövergångar för att kunna transportera bistånd till Gaza. Men numera så är de öppna åtminstone till en viss del.
I fredags då kom en uppmaning från internationella domstolen IJC att den israeliska militären måste vidta åtgärder för att skydda civila. Och det här kommer efter att Sydafrika då bett domstolen att utreda Israel för folkmord. Vad kan du berätta om det här målet och vad det betyder för Israel och krigföringen i Gaza?
Jag tror personligen inte att det betyder särskilt mycket. Vi ska komma ihåg också att den slutgiltiga domen förväntas ju inte komma förrän om flera år. Och det är väldigt oklart var vi befinner oss då någonstans. Men man kan säga att palestinierna själva gör ju en stor grej av att domstolen tog upp det här målet. Och att de kom med ett preliminärt utlåtande förra veckan där de då utreder Israel för folkmordsbrott och palestinierna menar att det är signifikant. Och domstolen uppmanade också Israel att släppa in mer hjälp och så vidare. Så palestinierna såg det som en seger. Och å andra sidan kan man säga att många israeler också såg det som en seger. Därför att domstolen krävde inte, så som Sydafrika hade uppmanat den att göra, de krävde inte ett eldupphör i Gaza, vilket Israel inte ville. Så egentligen kan man säga att båda sidor utropade någon typ av preliminär seger här förra veckan när det preliminära beslutet kom. Den stora frågan här framöver blir ju om domstolen kan bevisa huruvida Israel har haft intentionen att begå folkmord i Gaza. Och det är den springande och svåra frågan. Israel menar att man inte alls har någon sån intention om att man kan bevisa det på olika sätt genom att man har bett människor att fly och sådär för att de inte ska bli dödade och att man tillåter en viss mängd hjälp in och att det absolut inte finns en intention till folkmord. Och Israel menar i så fall att det är Hamas som har en intention till folkmord givet den massakern och den stora attacken som skedde den 7 oktober och deras ideologi och så vidare. Palestinierna å sin sida menar liksom att givet det här stora dödandet, de omfattande bombningarna som är bland de mest omfattande i den mänskliga historien och några andra saker till, uttalanden av politiker och så vidare, att det är sammanlagt uppnå till definitionen för folkmord. Och en lång rad bedömare hamnar på olika sidor här i den här debatten.
Just det här, kan man se den här konflikten som just att Gazaborna befinner sig inom ett instängt område? Det går inte att ta sig ut, eller väldigt få som har fått ta sig ut. Gör det att den här situationen är unik sett om man tittar på andra krig här genom historien och kanske framförallt de senaste krigen du pratar om, till exempel i Syrien och så?
Ja, alltså det är definitivt så att Gazabor inte har någonstans att fly förutom att röra sig in i territoriet. Och detta är ett litet territorium. Det är ett territorium som är 4 mil långt och 1 mil brett. Ungefär som en lagom stor svensk kommun ungefär. Där då över 2 miljoner människor sitter fast och får röra sig inom det här området för att då undfly de allra värsta striderna och bombningarna. Det har framförallt varit från norra Gaza till södra Gaza. Plus också att Gaza är ju styrt utav en militant islamistorganisation i närmare 20 år som är tungt beväpnad och som har ett väldigt omfattande tunnelsystem under Gaza som uppnår liksom till, tidigare trodde vi bedöma att det var 500 kilometer och nu är uppgifterna upp någonstans kring 700 kilometer tunnel. Det motsvarar ju liksom en tunnelbana i en stor stad. Så alla de här förhållanden tillsammans gör ju att striderna i Gaza på många sätt är unika, skulle jag vilja säga, i den mänskliga historien. Mm.
Du pratade tidigare här om lite siffror kring hur många av Hamas soldater eller stridande, vad man ska kalla dem, som har dödats då. Alltså, vad pratar vi om? För pratar vi om 50% eller var det dödade och skadade?
Så Hamas har en total väpnad styrka, alltså stridande eller kombatanter eller terrorister, beroende på vad man vill kalla dem, som uppgår till 30 000 personer. Och av dessa har Israel dödat kanske 8 000 till 9 000 och skadat knappt lika många. Så Israel säger att man har dödat och skadat 15 000 totalt. Mm. Och det lämnar ju 15 000 i stridbart skick.
Just det, just det, för det jag undrar då är ju då Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har ju pratat om att man ska utplåna Hamas. Du säger man har nått en bit på det på väg här, men kommer Israel att kunna lyckas? Kan man verkligen göra det här?
Så att säga, alltså forskningen och tidigare erfarenheter visar ju dels att det går att krossa ideologier, arméer och idéer som är mycket starkare än Hamas och dess militanta islamism i Gaza. Detta är till exempel lärdomen efter andra världskriget när de allierade krossade både Tyskland och nazismen och Japan och den japanska militarismen på ett sätt som gjorde att de här staterna, dess ideologier och idéer var besegrade. Och det är helt tydligt att det var så, att det fanns inga uppror efter, och Tyskland var ett helt annat land liksom 1946 jämfört med 1936, och samma sak gäller Japan. Så det är ingen tvekan att det går att krossa allt det här med militära medel. Och det finns även moderna exempel som gör gällande att det går. Ryssland krossade en islamisk gerilla i Tjetjenien på 90- och 00-talet. Sri Lanka krossade vad som tidigare var världens starkaste gerilla och terrororganisation, de tamilska tigrarna, 2009 och sådär. Så det är möjligt att göra det. Men frågan är om Israel kan göra det i Gaza. Och det sätt på vilket striderna förs tyder på att Israel inte kommer att uppnå att totalt krossa Hamas och dess ideologi. Då kanske man har behövt ännu mer våld, vilket kan liksom tyckas motsägelsefullt. Men alltså Israel har ju den liksom tekniska och faktiska kapaciteten att lyckas, att kunna krossa Hamas. Men frågan är om man har politisk vilja att göra det, givet att det skulle kunna skapa liksom, det skulle kunna krascha fredsavtalen som Israel har med Egypten och Jordanien. Det skulle kunna öppna upp en massa nya fronter i regionen. Det skulle kunna leda till att USA inte stödjer och så vidare och så vidare. En massa förvecklingar. Så Israel har ju definitivt inte internationellt stöd att göra, att krossa Hamas på det sätt som skulle krävas.
För det skulle kosta också väldigt många fler civila liv då?
Ja visst. Massor. Massor med fler.
Den senaste veckan så har det förts intensiva diskussioner om en vapenvila. Enligt medieuppgifter ska det handla om ett förslag på en 2 månader lång vapenvila, av förslag som då tagits fram av Egypten och Qatar. Vad kan du säga om det där? Vad vet vi om det just nu?
Det vi säger nu är ju att vi har en intensiv diplomatisk fas som pågår vid sidan om striderna. Och det finns en rad olika sådana här, vad ska man säga, medlingsförslag. EU har pratat om något, USA har pratat om något, och det mest seriösa förfallet var det som du nämnde här mellan Egypten och Qatar och parterna. Qatar har ju väldigt nära relationer med Hamas, och där finns ju Hamas politiska gren som de förhandlar ju någonstans på deras vägnar, kan man säga. Oklart exakt hur nära vi är en överenskommelse. Så kommer ihåg att båda parter, både Israel och Hamas, kan ju ha ett intresse av att säga att ja, men vi är intresserade av att förhandla, vi är intresserade av att vi är nära en lösning, därför att man kan ha olika hemopinioner som det kan vara viktigt att säga de här budskapen till. Framförallt i Israel är det viktigt att visa opinionen där att politikerna bryr sig om gisslan och försöker göra det som krävs för att få loss dem. Och så vidare. Jag har svårt att se att det ska bli någon slutgiltig permanent vapenvila i den situationen vi är nu. Jag kan inte säga att Israel ska gå med på att avsluta kriget när Hamas har hälften av sina styrkor intakta, 90% av sitt toppledarskap i livet och så vidare. Även om man skulle få all gisslan frisläppt i utbyte mot att släppa tusentals palestinska fångar. Så jag kan inte säga att Israel ska gå med på en sådan deal. Å andra sidan, den dealen som du nämnde med 2 månader lång vapenvila, den innebär ju inte ett slut på kriget. Så där förefaller det som att Israel efter de här 2 månaderna ska ge sig på Hamas igen, med då all gisslan släppt ur Gaza. Så ur Hamas synvinkel så förefaller ju en sådan deal vara väldigt dålig, så att säga. Och det är väl anledningen till varför de hittills inte har har accepterat den.
Vad tror du skulle kräva? Vad skulle krävas från båda sidor för att man skulle få igenom en vapenvila?
Jag kan inte säga att de förutsättningarna finns i nuläget. Det är möjligt att det kan bli så att sidorna blöder mer, båda två. Eller liksom att Israel lyckas få överhanden mot Hamas och döda hemma kanske upp mot 75-80% av Hamas. Vad ska, då kanske det ser annorlunda ut. Det kan också vara så liksom att USA och andra pressar parterna till någon typ av vapenvila. Men jag kan inte säga att en israelisk regering överlever en permanent vapenvila där Hamas kan utropa sig som segrare och liksom åka runt i en segerkolonn på gatorna i Gaza. Och jag kan inte heller säga Hamas gå med på en tillfällig vapenvila där man släpper all gisslan och sedan blir liksom ännu mer exponerade och utsatta än vad man redan är idag. Därför att gisslan är ju Hamas trumfkort här och en strategi för att köpa sig överlevnad och köpa sig en framtid. Så jag har väldigt svårt att se liksom var den här transaktionen skulle kunna mötas någonstans där båda parter är nöjda. Jag kan inte säga att ett sånt läge kan inträffa i nuläget i alla fall.
Men skulle det räcka för Israel att få hela gisslan frisläppt eller behöver man mer än så för att kunna gå med på en vapenvila?
Alltså Israel går gärna med på en vapenvila om man får hela gisslan släppt, men man går inte med på att avsluta kriget. Nej, så det är bara en tillfällig vapenvila. Så det som Hamas är reda för då är att efter de här två månaderna eller vad det blir, då kommer Israel att återuppta striderna ännu hårdare eftersom att då gisslan skulle vara frisläppt och då får man ännu friare tyglar att gå fram hårt i Gaza. Så det är från Hamas synvinkel är det en väldigt, väldigt dålig del.
Det har ju också kommit uppgifter nu de senaste dagarna här om att FNs organ för palestinska flyktingar, UNRWA, ska ha varit del, eller att personer där, ska vi säga, några fåtal personer, men ändå som jobbar för UNRWA ska ha varit delaktiga i terroraktionerna den 7 oktober. Vad kan du berätta om det?
Det är uppgifter som kommer från Israel och stora delar av världssamfundet har tagit dem på stort allvar och då pausat, åtminstone tillfälligt, sitt bistånd till UNRWA, och där är andra aktörer som undersöker möjligheterna att göra det och så vidare. Och de här personerna skulle jag då, som Israel pekar ut, skulle vara direkt delaktiga i 7 oktober attacken och på olika sätt medverka. Det kan skjutsat folk hit eller dit eller upplåtit bostäder till Island, den typen utav saker. Och sen ska ett ännu större antal anställda på olika sätt sympatisera med Hamas. Så det är en otroligt problematisk situation givet att UNRWA är en så stor arbetsgivare i Gaza, som då är ett auktoritärt samhälle där väldigt många människor stödjer Hamas, och framförallt då den Hamas väpnade kamp och terrorattacker emot Israel. Så på så vis är det inte konstigt att personer har sympatier för Hamas som är anställda av UNRWA, eftersom att det är tusentals människor anställda. Så det kan antingen vara människor som har antingen som var sympatisörer när de anställdes, eller som blev det efter de anställdes, eller som är agenter för Hamas. Så det finns ju olika scenarier här kring hur det här kan ha gått till. Men det är väldigt, väldigt problematiskt, och det gör ju liksom att har varit att döma att UNRWA får ännu mindre pengar och medel att röra sig med, och då kan de inte upprätthålla sin service som tidigare i Gaza, då blir den humanitära situationen ännu värre och så vidare. Sen tror ju jag i slutändan att UNRWA kommer att finnas kvar och att flera av de här staterna som har pausat eller stoppat sitt bistånd på något sätt kommer att hitta en lösning för att återuppta det på något sätt eller genom någon annan aktör. Därför att vi ska komma ihåg att en av de stora lärdomarna från Mellanöstern under de sista 20 åren, från Irak, från Syrien, från Yemen och från andra länder, är att om man kollapsar de här regeringsstrukturerna, alltså styrningarna, som till exempel UNRWA då, som delar ut mat och som driver skolor och så vidare, så får man totalt kaos. Också lärdomen från Libyen. Och det vill världssamfundet, så vitt jag kan säga, absolut undvika. Sen är det också otroligt svårt att då liksom, jag menar, stödja den här organisationen när en del av dess medlemmar har befattat sig med 7 oktober-attacken.
Och det, du säger uppgifterna kommer från Israel, man vet att de här, att det stämmer så att säga, att...
Ja, alltså det är väl uppgifter som, alltså det har inte skett någon, vad ska man säga, det är israeliska uppgifter. Och jag har inte tagit del av förstahandsuppgifterna själv. Men jag kan säga så här mycket som att de här länderna som har pausat ett bistånd tar ju det på allvar. Och man kan också lägga till att det har ju funnits liknande anklagelser mot UNRWA tidigare också, alltså även före 7 oktober-attacken, att några av dess medlemmar har haft samröre med Hamas och så vidare. Det är svårt att undvika detta här i ett auktoritärt land där det finns liksom en auktoritär rörelse som styr hela området och då genomsyrar alla delar utav samman.
Nu verkar det som att det kommer dröja innan någon lösning på den här akuta konflikten, men om vi ändå skulle blicka framåt lite, USA pratar ju och ja, EU och världssamfundet i stort pratar ju fortfarande om att man vill få till en tvåstatslösning. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, han säger att han inte är intresserad av det, men hur ser du möjligheterna, går det överhuvudtaget att tänka sig en tvåstatslösning om vi blickar ganska långt fram förstås, men ändå?
De flesta bedömare är ju skeptiska kring det, men menar samtidigt att andra alternativ som en enstatslösning eller andra typer av fortsatta krig och så vidare är ännu mer orealistiska och icke önskvärda. Så bedömer man att detta här trots allt är den mest realistiska lösningen. Men då ska vi komma ihåg att tvåstatslösningen innehåller 5 stora tvistefrågor som parterna måste lösa. Och det är gränser, det är säkerhet längs gränserna och mellan staterna i så fall. Det är framtiden för de israeliska bosättningarna, hur många av dem ska kunna finnas kvar. Kan Israel avveckla några? Går det hitta andra lösningar? Jerusalem status och framförallt de heliga platserna, hur ska det hanteras, vem ska styra vad och så vidare. Sen sista frågan är de palestinska flyktingarnas återvändande, hur det ska gå till och så vidare. Så det är 5 kärnfrågor för att uppnå tvåstatslösningen. Och ingen av sidorna här, Israel eller de palestinska sidorna, är ens i närheten internt av någon typ av konsensus kring vad man egentligen vill här. Och ännu mindre vad gäller att förhandla med varandra. Man ska komma ihåg här också att om Hamas finns kvar så i någon form, så blir de en stor rosa elefant i det här rummet som då inte erkänner någonting av det här. Nej. Egentligen.
För de erkänner inte ens Israels rätt att existera.
Nej, man kan acceptera ena halvan av tvåstatslösningen, alltså den palestinska staten, tills vidare, men inte Israel. Och det är också sånt läge där Israel absolut inte kommer att gå med på något sådant. Man ska komma ihåg här, om man nu, frågan gäller att blicka lite längre fram, och att när Trump kom till makten 2000, kom till makten när han tillträdde som president 2017, så sa bedömare optimistiskt att det var 1% chans att han skulle kunna lösa Israel och Palestina-konflikten, givet att han var så annorlunda och så unik och så oberäknelig som bara han kan vara, och att det då var 0% med Obama, Clinton eller Biden eller de andra tänkbara kandidaterna. Och det kan man ju fundera på i det här läget där vi nu befinner oss liksom i början av en valkampanj där Trump idag är klar favorit, både vad gäller opinionsundersökningar och vad gäller bettingmarknaden. Så om han skulle tillträda om ett år, så kan man ju fundera på om det är 1% eller faller till och med lite högre, att han skulle kunna göra någonting oväntat.
Om vi pratar lite mer om USAs roll, de bedöms ju vara väldigt viktiga och är ju, stöttar ju Israel, men vad kan de göra, för att skulle de kunna sätta mer press på Israel, och hur troligt är det att de gör det?
Man kan säga att USA skulle kunna göra både allt och inget. Man kan börja med att säga att USA skulle kunna göra allt, givet det faktum att inga 2 länder i världen, skulle jag säga, har så nära relationer med varandra som USA och Israel har. Och det är ju självklart att USA är den starka och stora makten, och att Israel när allt kommer omkring är en liten stat. USA skulle kunna göra massor av grejer. Man skulle kunna stoppa vapenleveranser till exempel omedelbart. Och så kommer det bli svårt för Israel att upprätthålla kriget i Gaza i längden. Man skulle kunna sluta skydda Israel i FNs säkerhetsråd. Och man skulle kunna signalera öppet missnöje. Det har Biden gjort lite grann, och man skulle kunna göra det på ett helt annat sätt. Så det finns egentligen ingen gräns för hur många påtryckningsmedel som USA har gentemot Israel. Så det är den ena sidan av saken. Å andra sidan kan man vända på det och säga att det är nog svårt för Biden att göra någonting större i det här läget som han befinner sig i nu. Med tanke på att det är valår, med tanke på att han betraktas som gammal och svag och så vidare. Det här kriget hittills har ju varit en katastrof för Biden politiskt. Han har sjunkit som en sten både i opinionsundersökningarna och vad gäller oddsrörelser. Och vi ser ju i USA till exempel att en majoritet av befolkningen är klart emot det sättet på vilket Biden för krig och så vidare. Så han är ju klämd här mellan olika saker. Att om man skulle vara mer kritisk mot Israel, ja, då skulle ju republikanerna och Trump utnyttja det och pressa honom på olika sätt där. Och om man skulle omfamna Israel mer och istället bli mer kritisk mot palestinier och andra, ja, då får han kritik framförallt från vänsterflanken och de unga väljarna i hans eget parti. Så det här har ju varit det man kallar för en no-win-situation, alltså det vill säga en icke-vinna-situation för Biden. Hur han än gör så förlorar han politiskt här, och det har han gjort också väldigt mycket.
Netanyahu då, premiärministern i Israel, är ju som sagt inte intresserad av en tvåstatslösning och har haft en ganska hård linje mot palestinierna. En del av det där beror ju på att han då sitter i en regering med extrema bosättarpartier. Hur mycket handlar alltså Israels inställning just om att inrikespolitik, skulle du säga?
Man brukar ibland säga att all politik är inrikespolitik, och det gäller här också. Samtidigt skulle jag börja med att säga att även om det hade varit en annan israelisk regering, låt säga till exempel en mitten-vänster-regering eller bara en mitten-regering eller en lite softare mitten-höger-regering, så tror jag att den hade fört någorlunda samma politik gentemot Gaza, någorlunda samma typ utav krigföring. Men hans extrema regering ger honom mindre diplomatiskt svängrum. Det gör till exempel att han inte kan tala om en efterkrigsfas med att släppa in den palestinska myndigheten. Han får förmodligen mindre svängrum i vad gäller gisslan, förhandlingarna och så vidare. Den allra mest extrema av ministern, Ben Gurion, var ute nu på morgonen idag och sa att om det blir en dålig deal vad gäller gisslan, där då Israel uppfattas som för svagt och går med på för många eftergifter, ja, då hoppar vi av regeringen direkt. Han är ju också klämd inrikespolitiskt, och en del av de sakerna han gör i kriget förefaller vara kopplade till inrikespolitik snarare än att föra kriget på bästa möjliga sätt.
Till sist, om man ska blicka framåt, jag vet att det är svårt just nu, verkar ju läget vara väldigt låst både när det gäller en kortsiktig lösning och en vapenvila och där vi pratar om en tvåstadslösning. Men om jag ändå ska försöka blicka framåt lite, vad tror du kommer att ske här de närmaste månaderna eller närmaste året?
Ja, vi vet ju från historien att inga krig är eviga, att alla krig tar slut någon gång på något sätt. Och det kommer ju kriget i Gaza också att göra. Antingen om en deras sidan besegrar den andra, eller att det blir någon typ av fredslösning eller någon typ av eldupphör och så vidare. Så det kommer ju att hända något av de här scenarierna förr eller senare. Jag tror att vi behöver ha långa perspektiv här. Jag tror att vi ska se det här som ett nytt kapitel i Israel-Palestina-konflikten som kommer att få avverkningar under många, många år framöver. Och sen avslutningsvis så tror jag det också är väldigt viktigt att hittills så har inte hela regionen satts i brand. Men Israel har sagt klart och tydligt vid många tillfällen att man kommer att attackera Hezbollah-gerillan i Libanon om de inte drar tillbaka sina styrkor från gränsen mellan södra Libanon och norra Israel. Och kommer man, om Israel gör det, eller säga i vår eller vid något annat tillfälle, så kan ju det här kriget gå in i en ny, mycket allvarligare och mer regional fas. Så det är ju någonting som är värt att hålla ögonen öppna på. Mm.
Går det att säga någonting om någon långsiktig lösning? Vi har varit inne på det med tvåstadslösning och så vidare. Eller är det kanske svårt att ens tänka i de banorna nu? Vad säger du?
Alltså jag tror att tvåstadslösningen är långt borta. Jag tror att man behöver tänka att det kommer att behövas först någon typ av vapenvila. Sen en permanent vapenvila. Sen någon typ av ordning före det blir en fred. Man kan tänka sig i den allra bästa av världar att Saudiarabien kommer att gå in här med andra arabiska länder vid senare tillfälle, erbjuda Israel och den palestinska sidan normala relationer, fred i utbyte mot att kriget i Gaza tar slut. Var Hamas passar in i en sådan deal, väldigt svårt att säga om den överhuvudtaget passar in där. Men andra palestinska grupper gör det definitivt. Så det är ju någon typ av drömscenario här. Nu är vi ju av att döma ganska långt ifrån det. Men det är inte omöjligt att det händer i framtiden.
Och får vi säga tack till dig, Anders Persson, statsvetare och Mellanöstern-expert vid Linnéuniversitetet. Tack för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.